I helga var jeg på Vasamuseet og så Vasaskipet for første gang. Det enorme skipet med løve I front som sank på jomfruturen I 1628 etter 20 minutter seilas. Jeg så den lille filmen som jeg laget om sjøforklaringen, og her var det en som jobbet på dekk som sa at han kunne være opptatt av seile. Ingeniøren han sier at han varslet om at dette ikke kom til å gå bra. Ingen ville høre på han. Mens den nederlandske skipsbyggeren sier at Dette skipet bygd like godt som absolutt alle andre skip, og det var dessuten dette kongen ville ha. Og jeg sto der, og så hørte jeg på disse forklaringene, og så tenkte jeg at dette akkurat som hører politisk debatt, ikke skyld på meg. Og så var det også noe med at når du står foran Vasaskipet, så tenker du at dette skipet umulig kan seile mer enn 20 minutter. Fordi det må krenge, altså det ingen ballast.
Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
Denne debatten altså, som de da, eller sjøforklaringen, dette kjenner vi igjen, eller? Hva tenker dere?
Absolut. I Sverige så har vi det uttryckssättet att det är liksom som Vasaskeppet. Andra pratar om Titanic, men I Sverige kan vi ju göra jämförelse med Vasaskeppet. Det här funkar inte alls, det bara sjunker.
Men så, det är ju ganska fint.
Då, trots att folk sa så här, det här kommer inte gå. Ja. Men det sjunker ändå.
Jag har hört det förr på en måte.
Ja. Jag trodde det där Vasa, det var knäckbröd.
Du trodde det, ja.
Ja, men man kan jo sige på en måde, at Sverige et stort vaserskib.
Ikke? Ja,
det eller vad du ønsker, eller vad mener du?
Nej, jeg elsker Sverige.
Men Vasamuseet jo fantastisk.
Ja, det det.
Åh, virkelig. Men jeg må begynne med mig selv I dag, for vi snakket om den egyptiske diktatoren Al-Sisi I siste uke. Og jeg hadde ikke fått med meg at han allerede hadde vært I Norge da vi spilte inn. Så det sånn skam på seg, Hilde. Men kanskje sier det rett og slett noe om at medieoppmerksomheten ikke akkurat var så overveldende. Og heller ikke hadde vi så tøffe journalister som Ekstrabladet, som virkelig stod klar da gjestene var på vei inn.
Hvis du skulle vælge en ting, som du synes særlig godt om ved diktatoren, det så hans lækre frisyrer eller hans 60.000 politiske fanger?
Jeg meget lidt informeret om forholdene omkring den egyptiske store leder, for at bruge dit eget udtryk.
Altså, prøv at høre, verden på gal kurs på mange.
Jeg skal bare have lækre frisyrer eller 60.000 politiske fanger.
Jamen,
glæder du til at møde diktatoren?
Jeg har ikke hilst på ham før. Det får jeg så lejlighed til nu.
Vi skal altså samarbejde og diskutere.
Så altså, er det fangerne? Hans kongelige højhed Al-Sisi Donald Trumps yndlingsdiktator. Han også deres efter I dag?
Og her hørte vi altså undervisningsminister Mathias Tesfaye, miljøminister Magnus Høynikke og kulturminister Jakob Engel-Schmidt prøve å svare. Så jeg vet ikke hva de tenkte. Men hva nå, Hassan?
Jo, altså Ekstrabladet efterfølgende blevet truet med, at de kan blive smidt ud af slottet, hvis de opfører sig på den her måde, eller at det kan få konsekvenser for mediets muligheder for fremtidig dækning. Altså, når man stiller sig op I den her mediepool inde på slottet, så skal man ikke stille konfronterende spørgsmål til de diktatorer, der kommer på besøg. Ikke? Men jeg synes, det lidt interessant, det her med Norge, fordi enten så har Norge været klogere altså end Danmark, og ligesom ikke pumpet det her statsbesøg op til at være årets begivenhed, som man jo næsten har gjort I Danmark. Ikke? Eller også så har man bare tænkt, at det gør vi, men vi omtaler det ikke I medierne. Og så går det under radaren. Jeg ved
det
ikke,
var jo omtalt lidt, altså jeg må jo sige det. Altså, det var, at jeg havde også været lidt sløv, men den omtalen, som var ganske så... Det var nogle spørgsmål om, ja, dette Trumps yndlingsdiktator, hvad synes vi om det? Snakker dere om menneskerettigheder? Ja, siger UD, vi snakker lidt om menneskerettigheder, og det var det. Og så rejste han hjem.
Jeg fastnar for det her, at Ekstrabladet I Danmark att hovet, danska hovet hotar Ekstrabladet i Danmark med bojkott därför att de har ställt för hårda frågor till en diktator som söker som besöker en demokrati. Att det är ändå så att kung Fredrik, han är statschef. Det är klart att man måste kunna utverka som hårda frågor. Och så säger de att kungahuset inte har makt när de kan bestämma vilka mediehus som har rätt att komma till slottet. Det är ganska anmärkningsvärt faktiskt. Vi pratar ju om Danmark som en demokrati.
Ja, alltså det är ju sant nog, ikke? Men det är ju regeringen Mette Frederiksen där liksom har lagt ut med att man inte önskar kritiska spörsmål till den här diktator. Ikke? Och där har kongehuset ju egentligen bara fulgt den rättningslinje där har blivit avstukket. Det är ju ett statsbesök som är bestämt rent politiskt och inte... Royale.
Självklart, naturligtvis, men missförstod jag om, var det inte så att hovet ändå säger att Extrabladet är bojkottade? Det betyder ju också att hovet kan säga att Extrabladet är bojkottade i alla frågor som har att göra med kungahuset ett tag. Så sätter man press på alla medier egentligen.
Det tror jag helt klart.
Hotar man ett mediehus så hotar man alla mediehus. Det är vad hovet gör.
Jamen, det är riktigt. Jag tror kongehuset vill älska det hvis Ekstrabladet inte kunde ställa de spörsmål de önskar.
En tuff journalist då. Vi har också en audiens idag.
Vi har också statsbesök.
Vi har statsbesök. Vi har vår egen finne Johan Strang med. Välkommen tillbaka, Johan.
Tack så mycket. Alltså, insinuerar ni nu att Finland är ett annat land än Skandinavien? Eller?
Det,
alltså,
om jag är på ett statsbesök. Det är ju statsbesök när Finland är på besök, det vill jag säga. Det är, men alltså, vi är här alla olika stater. Du har ett poäng. Du vill göra ett poäng utav att vi sitter i Skandinavien och du är del av Norden.
Ja, precis. Ja.
Men det är en fryd att du vill vara med oss i denna förjulstiden. Har dere haft besök av någon diktatorer i det sista?
inte som jag kommer ihåg. Alltså. Däremot så hade det ju varit liksom en del snack för kanske en månad sedan eller något sånt här, för det reste en finsk delegation till Baku, alltså före, vad heter det där, klimatmöte, och de reste dit på liksom på pengar av den där regimen där och det där, ja, och det var inte helt vackert.
Helt det var inte helt vackert att resa. Nej. Jag måste börja egentligen att gratulera med uavhängighetsdagen som blev feirat 6 december med pomp och presidentprakt.
Ja, vi firar ju självständighetsdagen på lite annat sätt än vad man gör i resten av Norden, alltså... Jag brukar ofta skratta åt mina norska vänner som i olika sociala medier brukar lägga upp ett sånt här glatt liksom, eller glättigt gratulerar med dagen Finland, och sen partyhattar och något sånt här emojisar med liksom festemojisar och sånt här. Så något år brukar jag på 17 maj på motsvarande sätt då säga att det är med den djupaste vördnad och respekt jag ägnar mina tankar till Norge denna svåra dag, när vi tänker på alla uppoffringar som er nation har fått uthärda genom tiden.
Du skriver det, du, ja.
Ja. För lite så är det ju i Finland. Alltså, det är ju inte en dag som där man går i tåg och festar och så här, utan man tänder två ljus i fönstret och tänker på svåra tider och de som dog i krig eller så här och sånt. Och sen det viktigaste som sker är ju att man sätter sig framför tvn och tittar på livesändningen från presidentens bal på slottet. Där var ungefär 2000 personer, alltså Finlands politiska, kulturella och ekonomiska elit, firar och dansar och så här.
Det var ju inte alla som feirade, har vi fått med oss.
Ja, just det. Ja. Du tänker på, ja, den stora snackisen i år var ju att två riksdagsmän, sannfinländare förstås, alltså våra höga nationalister, så de annonserade att de inte ville delta i den här balen utan istället gå i ett sån här högerradikalt fackeltåg som nu arrangeras för kanske 10:e året eller något sånt. Så, men den ena valde sen att gå till balen i alla fall, medan Teemu Keskisarja som faktiskt är en historikerkollega. Så han gick med i det här fackeltåget och höll till och med ett tal där.
Mm. Vad tänker du om Finland om dagen, Hassan? Har du...
Jeg synes, det er interessant med den her finske uafhængighedsdag, som står, altså, du siger, den står i kontrast til de nordiske uafhængighedsdage. Vi har jo ikke uafhængighedsdag i Danmark og Sverige, men altså...
Fornere ikke lander, liksom.
Ja, men i forhold til den norske, ikke... Men det forstår jeg egentlig også godt. Altså, det var jo en helt anden situation med den finske uafhængighed i 1917, ikke? 1917, er det rigtigt?
Ja, 6. Ja, præcis,
6.
Ja.
December, ikke? 1900. Ja. Altså en helt anderledes brutalitet, end man oplevede i Norge. Og en brutalitet, som jo også... ikke er blevet udskiftet af et godt naboskab. Altså, I har jo stadig et problem med den stormagt, som I gjorde jer uafhængig af dengang. Ikke?
Så men Lenin havde vel inga problem med, og han skrev vel bare under på Finlands självständighet. Sen kom det ju ett inbördeskrig som...
Mm. Ja, så Lenin hade andra problem att ta sig. Så Finland passade helt enkelt på vid det, i det skedet. Så det där.
Ja.
Och sen var det ju då den röda sidan i Finland som tänkte att de skulle haka på den ryska revolutionen och skapa ett kommunistiskt Finland också. Men den revolutionen misslyckades då.
Alltså jag syns ju den... Vidste kun det, vi ved om Finland i Danmark, ikke? Fra min barndom, og det er noget med nogle dystre film og, hvad hedder det, alkoholisme og meget højt selvmordsniveau, ikke? Det, og så mumitrollene naturligvis. Og i øvrigt så sidder jeg på en Alvar Aalto-stol lige nu, ikke? Så det er altså finsk design også til dels, ikke? Men altså nu, hvor vi ligesom er opmuntret til at sætte os ind i den finske historie og kultur og sådan noget, så synes jeg jo, det er sindssygt spændende. Altså, Finland har ubetinget den mest interessante, moderne historie i Norden. Ikke?
Ja,
og udover det, så har Finland det mest, absolut mest progressive samfund i mit perspektiv. Ikke? Altså, jeg mener, progressivt er også, at man har militær styrke og et civilt beredskab, ikke? Men hjemløse politik, man har nærmest ikke nogen hjemløse mere. Selvmordsraten er faldet til langt under nordisk niveau, ikke? Og så videre. Man har ligesom transformeret Finland på de der dunkle områder.
Hassan og jeg har altid väldigt olika uppfattningar om vad man är när man är progressiv. Vi kommer aldrig att bli överens om det där, tror jag. När jag var barn så min pappa, han älskade Finland. Han sa att i Finland bor världens vackraste kvinnor.
Ja, 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 det är
världens vackraste kvinnor.
Vi är inte oeniga, Åsa.
Men det jag har bytt mig märke i det sista, för Finland kommer ju mer och mer in i offentligheten. Där jag sitter i Norge så ser vi nyheter för Finland oftare. Og det er selvfølgelig på grund av den sikkerhetspolitiske situationen. Men så hørte jeg Alex og Sigge, denne svenske podden, som er vel den største, eller en av de største i Sverige, så hørte jeg at den finske ambassaden nå sponsorer Alex og Sigge. Er ikke det litt interessant? Hvorfor gjør man det? Altså at den finske ambassaden går inn og sponsorer en populær podd i Sverige?
Ingen aning. Alltså, man gör väl det för att smida medan hjärnet är varmt. Alltså, Finland har väl aldrig haft liksom en sån cool position i Sverige som de har idag. Så det gäller väl bara att köra på så mycket man kan.
Ska det bli extra kul?
Alltså, jag tror jag ska döda din entusiasm här, Hilde, för en intrikat fråga. Jag tror att jag vet att finska ambassaden har en presschef som är väldigt, väldigt flink på det här med kommunikation. Hon har ett know-how kring kommunikation som slår det mesta, tror jag. Jag tror att det är det det handlar om.
Ja, men är inte det? Ja, men det knäckte inte min entusiasm på något vis det. För det är ju nettopp det. Alltså det jag lurer på är varför tänker hon att akkurat det är intressant och akkurat nå. Det är ju det som är det intressanta. Inte att det gör det. Jag syns det. Jag har aldrig hört en ambassadsponsor en podd. Mm. Jag tänkte att det är det politiskt nog intressant.
Men om jag skulle få liksom lite reagera på den här entusiasmen som Hassan har kring Finland, alltså det är ju inte liksom den här, det är ju inte den känslan vi har i Finland precis nu, att vi är supercoola och progressiva och det där. Och så, och också hela den här historien som ni nämnde, alltså den är jättespännande, ja, men det är ju också en historia man helst skulle ha sluppit, tänker jag. Men alltså man, ja, om man läser tidningarna här, så är vi ju bankrutt, alltså Finland, allting går åt helvete om inte vi kör ner på precis alltihop. Alltså vi har en regering som består av det konservativa samlingspartiet som vann sitt val på att just säga att vår statsskuld är alldeles för hög och att vi måste spara in på precis allt. Och det här är då ett löfte som de masochistiska finländarna liksom älskar. och det där. Ju värre tider och desto kraftigare hästkurar som utlovas, desto bättre blir det. Liksom. Så nu lever vi igenom det här. Liksom.
Helt klart, men Johan, du har ju tidigare förklarat hvordan det kan vara att Finland år efter år optræder på toppen af listen over de lykkeligste folk, ikke? Og du har jo netop sagt, at det er på grund af det kollektive selvhad og pessimismen, ikke? Nationalpessimismen.
Man har så lavet... Ja, det kunne være mye værre, liksom.
Du lysner på norsken, svensken og dansken. Skandinavisk familieterapi.
50 kroner kilowatt bensin til 25. Kaldt og rått i huset, jeg jævlig ubekvem. Men idiotene på tinget mener det vel fortjent. Så lenge de får jobb i EU, synes de det pent. Arbeidsarvet, folk får ingenting.
Elprisene stiger verre i Norge og Sverige med påfølgende sinne. Her hørte dere hvordan stemningen i Norge er om dagen. Musikkvideoen, om man kan kalle det det, ble lagt ut av Sindre Vik Nordby. Her altså man også ser en dansende finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Spørsmålet vi kan stille oss også, det ser skitt ut i Sverige også. I Norge, jeg tror i forrige uke så hadde vi en topp på 13 kroner per kilowattime. Det begynner å bli dyrt å dusje.
Ja, alltså i Malmö den här veckan så kostade det 31 kronor att duscha på eftermiddagen. Och det var billigare i Norrland, ska jag säga. Det kan skilja 9000% i priserna från mellan norra och södra Sverige. Alltså det här är ju absurt för oss som bor i Sverige, eftersom Sverige är den största elexportören i Europa. Mm. Men vad vi gör är att vi exporterar el och importerar elpriser, eftersom vi ska ta hand om Tysklands misslyckade elpolitik, så att det är de som bestämmer liksom, ja, priserna.
Du kan snacka i ett oss, för här är vi i samma båt också.
Ja, vi är kopplade till den här europeiska elmarknaden som är fullständigt vanvettig, om ni frågar mig. Vad säger ni andra? Ja.
Och här Danmark, där sitter själva lite grann här nu.
Ja, ja, altså Danmark har det jo ligesom Tyskland, altså vi lukker jo vores fossile værker, ikke? Og vi har ikke nogen erstatning for det andet end vindkraft, ikke? Og en smule solceller, ikke? Og det vil jo sige, altså 65% af den danske elproduktion kommer fra vind og sol, ikke? Og derfor er vi jo ekstremt vejrafhængige i Danmark, ikke? Og igen har vi oplevet det her, som tyskerne kalder dunkelflaute, ikke? Altså en periode, hvor der ikke er nogen sol, og der ikke er nogen vind. Ikke? Og hvad sker der så? Så har vi ikke noget strøm. Vel? Og derfor bliver vi jo ekstremt afhængige af den norske olie igen. Ikke?
Nej, olie bliver du ikke så afhængig af, egentlig, men kablene kan du blive afhængig af.
Ja, strømkablerne.
Og gassen kan du få så vidt.
Og svensk kernkraft.
Mm-hmm. Ja, ja, og hvad hedder det? Norske vandkraft, ikke? Mm. Ja, det er rigtigt. Men altså, den danske altså, strømpolitik er jo også kollapset. Altså, vi har jo en ekstrem fejlslagen energipolitik i Danmark, og det kommer jo til i fremtiden at få alvorlige konsekvenser, fordi vi har ikke strøm nok, og vi har ingen mulighed for at lade den strøm op til dårligere tider, fordi alle de her Power2X brintprojekter kollapser på grund af økonomiske problemer, og der ikke er kommet nogen ordentlig batterikapacitet op i Europa. Altså, det ser ud af helvede til for fremtiden. Og derfor så bliver man jo pissed. Altså, man bliver jo så vred på Norge, når Norge truer med ikke at, at forlænge, hvad hedder det, gennemstrømningen af, af strøm i de her kabler fra Norge ud i fremtiden. Norge siger jo nu, at man vil lukke, ikke? For strømmen til Danmark og Europa.
Statsminister Støre gikk faktisk ut denne uka og ga uttrykk for at de ikke vil stenge strømkablene til Danmark. Han ville vente og se. Kanskje litt typisk Støre.
Men er det precis det här Putin vill, att vi ska sitta här och strida sinsemellan och bli, ja, bli arga på tyskar och bli arga på normen och skylla på andra och så här. Så,
ja. Ja, men du har en jättepoäng här, Johan, men jag förstår att Putin gnuggar händerna över det här, men jag är irriterad på liksom det strukturella problemet som jag tycker är med hela den här europeiska elmarknaden. Att vi svenskar producerar jättemycket el, men vi exporterar den och får tillbaka dyra elpriser. Det är liksom någonting här som inte har folklig legitimitet, och sen kan ju Putin liksom glädjas åt det då, men det här har vi ju fixat själva till stora delar.
Jag fick en e-post via Sveriges Radio, en lytterrespons ifrån en dansk läge, han signerer som läge, som skriver till Sveriges Radio: det är visst på tid med en lille krig eller måske bara sanktioner, exportförbud av agurker mot Norge och norske politiker. Så han vill rätt sett bara ha en krig, denne legen. Därför må Danmark stötte på danskene, det är ved att gå fallitt.
Men Johan, alltså, vad har ni för elförsörjning i Finland, och är inte ni oroade över höga priser, eller klarar ni det själva på något sätt?
Nej, absolut. Alltså, vi är också oroliga. Finland importerar ju faktiskt 15-20% av sin el från Ryssland för kriget, och det slutar man ju med ganska abrupt sen. Men som tur så blev äntligen det här femte kärnkraftverket färdigt ungefär samtidigt eller lite efter. Alltså Olkiluoto 3, som är faktiskt liksom världens nionde dyraste byggnad.
Ja, precis.
Så där efter moskén i Mekka och en rad andra kärnkraftverk i Bangladesh och Frankrike och USA, så är det ett sjukt försenat projekt. Mm. Alltså, man beslöt om att börja bygga det här 2002, tror jag, och planen var att det skulle bli färdigt 2009. Mm. Men det blev alltså färdigt 2002 eller 2003 börjar man väl liksom producera el på
2022, va? Det tog 20 år? Var det så?
Ja, absolut. Ja. Alltså, det blev försenat med 15 år ungefär i den stilen. Och priset på den så steg ju med liksom, ja, tre gånger ungefär och så här. Så det var, men nu producerar det 15% av all el i Finland, så det täcker just den där ryska bortfall.
Jag ska säga att Sverige har ju ovanligt låg statsskuld jämfört med Europa. Det har ju Norge och Danmark också. Finland kan jag sämre. Mycket av den goda svenska ekonomin, statliga, det är ju att staten har vunnit väldigt mycket på den här europeiska elprojektet som vi har. Att vi får ju, alltså, staten får in jättemycket pengar helt enkelt på det här att vi exporterar så mycket el. Men det är ju medborgarna som betalar för det här. Och då har vi då regering efter regering då som hela tiden hamnar i kläm. Om man ska kompensera hushållen för det här eller inte. När staten i liksom, senaste 10 åren tror jag har dragit in 330 miljarder på det här.
Det som jo er spesielt er at det nordiske strømmarkedet fungerte veldig godt, og det europeiske tegnet på bakgrunn av det nordiske som fungerte godt. Men nå er det som skaper den enorme frustrasjonen og sinne i Norge, er jo at her har vi hatt billig strøm og derfor kunne hatt industri langs kysten. Det er jo det som er grunnen til at den har aluminiumsfabrikker og så videre, fordi at den har hatt nesten gratis strøm. Det er det ene, at den har nå ikke den muligheten til å satse industri lenger. Og samtidig så sitter vi også med en enorm vannkraftressurs, som på ingen måte tilgodeser norske kunder, sånn som det. Og så føler folk seg fullstendig ført bak lyset, fordi at vi ble fortalt av alle, av politikere, av Statkraft og alle, at strømprisene kommer ikke til å gå opp fordi om vi lager utenlandskabler. Nej, nej, det kommer ikke til å gå opp. Mange sa, som er Vasa-skipet, dette skipet kommer til å synke. Nej, 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 det kommer ikke til å bli dyrere strøm. Og det ble gjentatt og gjentatt så mange ganger. Og nå altså, så er det også på toppen av dette kommer sånne ting som for at ferske tall viser at nettselskapene betalte 1,2 milliarder kroner i utbytte i fjor. 1 million i konsernbidrag. 3,2 milliarder ble værende i selskapet. Og altså, også påstår da NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, at nei, nei, det har ingenting, altså konsernbidrag og sånt, det har ingenting, det kommer ikke til å influere på noen, noen kunders nettleie.
Ja, helt klart.
Altså sånne ting som gjør jo folk rasende.
Ja, ja,
det,
den frustration forstår man jo, eller, og man ser jo også de politiske reaktioner på det. Ikke? Jeg tror, at de næste valg i Europa, det er min forudsigelse, det kommer til at være energivalg. Ikke? Mm. Vi kommer til at stemme i forhold til strømpriserne. Ikke? Hvem vil garantere fremtiden for os på energiområdet? Fordi det er der, vi er bange, og det er der, vi mærker det på vores husholdninger allertydeligst. Og det første nordiske valg kommer jo til at stå i Norge. Ikke? Mm. Og der ser man allerede nu, at Støre, den siddende statsminister, går ud og markerer sig på energiområdet hele tiden. Mm. Han taler ikke om flygtninge eller om hvad hedder det, økonomi andet end om strømpriserne. Ikke? Altså, han stod på oliekonferencen og sagde, drill baby, drill som Trump. Ikke? Mm. Og nu siger han jo, Norway first mm. ikke? Ligesom Trump også gør. Ikke? Altså, nordmændenes husholdninger er vigtigere end det europæiske samarbejde. Ikke? Make Norway great again.
Men altså, hallå Hassan. Man måste väl kunna ha ett europeiskt samarbete utan att ha det här systemet vad gäller elförsörjning. Det är väl inte så att EU hänger på att vi har det här sättet att organisera elen.
Jag förstår
att folk blir förbannade över elpriserna.
Jamen,
att vi ska ta hand om Tysklands misslyckande vad gäller sin energiförsörjning.
Jamen, hvis jeg var Støre, så ville jeg gøre det samme, så ja,
det
jeg har ikke nogen moralske dom i forhold til ham.
Svenska regeringen gör samma sak. Det är elfrågan har varit i många, många år på dagordningen och jag fattar ju det.
Jag ser bara att det är sådan utvecklingen kommer till att vara. Ja.
Redan innan Ukraina-kriget så var det här en stor fråga. Titta bara på Frankrike. Gula västarna handlar ju väldigt mycket om sådana här strukturfrågor.
Det i alla fall kommer till att sätta en väldigt stor stopper för mycket av förnybar diskussionen är rädd för oss. Alltså det har varit med närmast makt sagt att den ska satsa förnybart och en går snackas om att det ska vara nok. Men samtidig har han da en la ut havvindmøller på auksjon nylig i Danmark, så kom der ikke inn et eneste bud.
Gigantiske fremtidige havvindmølleparker, ikke, som skulle bygges, ikke, og blev sat i udbud, ikke, og man havde jo håbet på, at svenskerne ville byde ind, ikke, fordi de har rutiner, erfaring og store virksomheder, der producerer de her havvindmølleparker. Men Sverige sagde nej tak. De kom, der kom nul bud på den her udlicitation. Ja.
Så jeg tycker Sverige sa nej på grund av säkerhetspolitiska aspekter. Jag tycker att det kändes som att det inte var riktigt genomdiskuterat faktiskt om det stämmer.
Men det blev en säkerhetisering, alltså man var rädd helt. Ja, alltså säkerhetspolitiskt försvarets liksom grejer så, och deras liksom funderingar så det går över allting annat.
Precis.
Det är lite intressant i Finland så reste man ju ett monument 2010. Som heter, vad heter det, Itsekyden patsas eller något sånt, alltså den själviskhetens monument, där man räknar upp alla namn på de riksdagsledamöter som röstar för att bygga det nya kärnkraftverket. Så det där, ja, tiden har förändrats ganska.
Nej, nu sitter vi bara och är enormt misunnelige på dere, och så tänker vi sån, och det är så typiskt att finne är så beredskapsorienterade att de allerede hade klart ett atomkraftverk.
Självklart har Finland de nordiska nationer att välfungerande atomkraft, ikke? Alltså, och självklart har vi stadig ett moraliskt förbud i Danmark.
Alltså, jag vet inte, alltså, det enda jag kan liksom tycka att det är coolt med hela det här projektet, så det är ju att man faktiskt bryr sig om slutförvaringen av det här kärnbränsle. Alltså, så man har, det jobbar man stenhårt på i Finland, alltså, det är man duktiga på också. Alltså, man har grävt liksom ett hål på en halv kilometer ner i jorden och sen 200 meter till sidan, och sen täcker man in det med liksom världens mest täta lera som man importerar någonstans från Armenien eller någonstans. Så man tar i alla fall hand om sin egen skit. Liksom. Det är ganska bra.
Det gläder mig att ni inte ska skicka till Afrika och sådär.
Ja, men i alla fall markedet, elmarkedet. Det må noen ta og rykke opp med roten, og denne ingeniøren som fant det opp bør i en sjøforklaring. Hiss og diss. Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Så, Johan, hva er din hiss og diss?
Ja, alltså vet du vad, min hiss, jag tycker vi talar för lite sport här, så det där, min hiss är det finska herrlandslaget i innebandy. Alltså jag brukar ju säga att Finland är världens enda land som tror att Sverige är normalt. Så vi tar allting som svenskarna hittar på mycket större allvar än någon annan, och bland annat är vi de enda i världen som tror att innebandy är viktigt. Svenskarna uppfann ju den här besynnerliga innevarianten av ishockey för kanske några 10 år sedan, och eftersom man är svenska så börjar man ju ordna VM i det genast, och år efter år vann man själva VM förstås i en sport man själv har uppfunnit, men i finalen så vann man alltid över Finland, som då i innebandyn hade hittat liksom ett ytterligare ett sätt att spä på sitt mindervärdighetskomplex. Men förra söndagen så vann Finland finalen i VM med 5-4 mot Sverige efter att ha legat under med 4-0. Så det där, det här var...
Gratulerar. Ja, gratulerar.
Stor sak. Dissen då, så är alltså... Jag rör mig igen i mina egna finlandssvenska kretsar, det gjorde jag förra gången också. Men Finlands Lucia har blivit utsatt för rasism på sociala medier. Alltså i Finland, i svensk Finland, alltså vi finlandssvenskar, så vi väljer en Lucia. Det har vi gjort sedan 1950. Liksom, tidigare var det lite av en misstävling, kanske fortfarande en lite halvshady sak. Insamling för välgörenheten och sån här, den finlandssvenska borgerlighetens dåliga samvete och så här. Men för första gången så valde man en svart Lucia, Daniela Osuvu, och då kom det ju förstås en massa rasistiska utbrott här på sociala medier och lite här och var. Så det är liksom, vi finlandssvenskar vill ju ofta liksom säga att vi är så open-minded och liberala och så här, men det där, vi fick en Lucia som vi inte förtjänar, men en som vi verkligen behövde, skrev de på Hufvudstadsbladet idag.
Är det en slags Miss Finland? Eller?
Miss Svensk Finland i så fall.
Ja, liksom. Okay.
Och så?
Ja, veckans hiss går till Nils Landgrens program Julias i P2. Nils Landgren, han är en av världens främsta trombonister, och det är sånt mysigt program där man lyssnar på Julias. Så knappa in på det, tycker jag. Och veckans diss går till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Natten till i tisdags så vaknade jag 20 över 12 på natten av ett sms från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och jag trodde att det var krig, så att jag satte mig upp i sängen och tittade på vad det var. Men då sa de bara att jag ska läsa den här gula broschyren om kriget och krisen kommer. Shame on you, tycker jag, skrämma upp svenskarna på det viset.
Hassan.
Ja, altså min uges his går til det danske kvindehåndboldlandshold, som endnu en gang har vundet guld. Det er faktisk, jeg kan se her på listen over de seneste 10 vinder af EM i håndbold, så er det 10 gange, at de danske kvinder har vundet. Så tillykke til det danske kvindelandsbold.
Men det, hallo, det er jo også en sport, I har opfundet.
Ja. 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 Det er rigtigt.
Det visste ikke jeg.
Hassan, det der var jo ikke akkurat helt sant. Det var vel kanskje de norske som vant.
Jaha, sitter han och ljuger alltså?
Ja, han sa att han ljuger.
Det fattar inte jag. Hassan.
Denne uges dis går till NRKs nyhedsdirektör som har trådt in i bestyrelsen på det dansk oprettede Constructive Institute. Altså, I ved, denne her frygtelige form for positiv journalistik, som nu skal udbredes, ikke kun her i Danmark, men til hele Norden. Jeg hader jo positivisme og optimisme, så buh til NRKs nyhedsdirektør.
Dette skal vi diskutere en gang, Hassan. Dette er et opspill til debatt. Ja. Men jeg kan da komme rett på min hiss. Siden jeg nå la frem at den finske ambassaden sponset Alex og Sigge, så tenkte jeg at jeg skulle snu det og si nå, komme en sånn smiske greie inn mot de nordiske ambassader. Jeg har vært så heldig faktisk at jeg har møtt en del av de nordiske ambassadørene i det siste. Og da blir jeg faktisk litt oppløftet, fordi de er så opptatt av det nordiske. Jeg var innom den norske ambassaden i Sverige og møte noen som er minst like opptatt av det som oss selv. Og da blir jeg jo litt glad. Så de kan jo til gjengjeld sponse oss også da jeg har kommet med denne smisken. Min diss, den går til norske TV2s nye reklamekampanje, som roser seg av å sende det du egentlig vil se. Ikke, citat, rare krimserier på spansk eller sær kunstfilm. Så de rett og slett roser seg nå av at det du egentlig ikke vil se, det er kulturen. Mm. Inger Merete Hobbelstad i NRK skriver at klima er ganske kulturfientlig om dagen, og det er jeg helt enig i.
Hiss og diss.
Hvor mange ganger har vi sex i uken her nord? Også, du satte deg for å undersøke i alle fall hvordan det står til i Sverige.
Ja, oh, Gud, Åsa. Ja. Det vil jeg også gerne vide.
Nej, men det är en undersökning som cirkulerar som är gjord inte bara för Sverige alltså utan man har jämfört med flera olika länder och i snitt i världen så har man sex 5 gånger i månaden utom i Sverige för där har man sex 3 gånger i månaden enligt den här undersökningen som jag inte kommer ihåg vilka det är som har gjort. Det finns säkert andra siffror men det är klart att det är intressant att Sverige märker ut sig att vi har mindre sex än andra länder eftersom det här är syndens näste som ni vet. Sen,
det är nettopp det.
Sen åratal tillbaka har vi den myten.
Den svenska synden avgick över döden för någon 10 år sedan tror jag.
Just det stämmer nog. Man kan ju fundera över vad det där beror på. Jag vet inte om ni har några idéer eller hur mycket man ligger i era länder. Har ni några siffror?
Ja, altså i Danmark, der lavede man en rigtig stor opgørelse med mange, mange tusind spørgeskemaer til den danske befolkning i 2019. Så danskernes sexliv er kortlagt ned til mindste detalje, så I kan bare spørge om, hvad I vil vide. Men jeg synes dog, det er interessant at sige, at en undersøgelse viser, at finnerne faktisk har seksuelle problemer, fordi en ud af 5 finner, altså 20% af finnerne, har kun sex hver anden måned eller sjældnere.
Men det er samme siffror i Sverige.
Det er jo helt vildt.
20% har aldrig sex i Sverige.
Ja.
Men, ja... Ja, men frågan är, man kanske inte vill ha sex. Alltså det är många får inte ligga, men de här siffrorna att det ska finnas ett normerande tal kan provocera mig lite. Vem är det som säger att alla vill ligga lika mycket som du, Hassan?
Alltså på något vis så känns det för mig som att Danmark är ett mer sådär sexuellt samhälle än det övriga Norden. Alltså det är liksom mer okej att känna lust och sånt här. Det finns goda sidor med det som är liksom den här en viss öppenhet. Alltså det, längre, det känns på något vis som att det i Sverige, alltså i Danmark har varit längre okej för kvinnor att ta för sig. Jag tycker också homosexualitet och sånt här var mycket tidigare accepterat i det här liberala Danmark och sånt här, och det är färre konservativa kretsar åt oss. Så finns det ju också den här dåliga sidan av det. Alltså det finns en sån här lite patetisk dansk machokultur som är lite löjlig, frankly. Alltså, Me Too kom ju till Danmark mycket senare än någon annanstans.
Ja, alltså jag skulle nog vilja haka på dig där, Johan. För att när man pratar om varför har man mindre sex i Sverige än i andra länder, så kan ju det ha att göra med att vi i Sverige har kommit väldigt långt med det här stopp min kropp. Man har rätt att säga nej. Det är okej att inte vilja ha sex, och det här att man ska tjata sig till sex eller att man ska liksom bara ställa upp på att ligga med någon trots att man inte vill. Vi har liksom lite grann kommit förbi det, eller vi har i alla fall den diskussionen, och det är det jag menar med. Vem bestämmer vad som är den bästa siffran? Är det de som kanske ligger med trots att de inte vill, eller är det en siffra som där man faktiskt ligger när man vill?
Ja, det er fandme interessant, fordi jeg som dansk, jeg havde overhovedet ikke overvejet, at det kunne være tilvalg ikke at have sex. Altså, jeg har bare tænkt, hvad er problemet? Hvorfor dyrker I ikke sex i Finland og Sverige? Ikke? Men altså, halvdelen af kvinderne i Finland siger, at de faktisk føler et fravær af seksuel lyst. Ikke? Og oftest så er årsagen træthed eller stress, ikke? Men det kan jo også være tilvalgt. Selvfølgelig kan det. Det forstår jeg nu. Men
verdens lykkeligste land med den lægste fertiliteten.
Ja, men det går jo ikke op det, fordi dette hænger jo sammen. Selv når jeg spørger kunstig intelligens om dette, så svarer en kunstig intelligens at hvis du er stresset, så er det mindre sex. De sier, altså det er en sammenheng mellom, mener denne kunstige intelligensen som jeg spurte, at unge er mer deprimert i dag, ergo så har yngre, kan man gå ut fra, mindre sex. Altså det ligger i liksom i hele på en måte forståelsen av, og det var en stor sak i Aftenposten nylig, der en som heter Magne Olderøyen delte sine erfaringer knyttet til stress og usikkerhet som påvirker dating og sexliv, og han ville fjerne tabuer om sex og psykisk helse. Og der sier en sexolog at hvis du er stresset, så jobber kroppen imot å ha sex, for stresshormonene gir signaler til hjernen om at vi er i fare, noe som hemmer de seksuelle hormonene.
Jeg tror på det der, men jeg tror også at det finns flere samverkende faktorer, for at når man i Sverige skal forklare hvorfor svenskerne har mindre sex, så siger jeg, vi er så stressade. Men jeg tror ikke at svenskerne er verdens mest stressade folk, utan jeg tror at det finns annat også som hjælper til her, men däremot så tror jeg at i länder med hög jämställdhet, altså der män och kvinnor delar väldigt mycket på hushållssysslorna, så minskar liksom lusten till sex även hos män. Därför att man behöver gå undan, vara för sig själv, man är lite trött, man liksom sådär. Tänker jag att det spiller över det som kvinnorna annars tidigare känner nu också. Men hur är det i Norge? Vi bara pratar om våra länder här.
Jag bara tänker att de tallene som jeg har funnet frem til er sånn, omtrent sånn som resten av Norden.
Men der er jo ret stor forskel på tallene i Norden, som jeg læser dem.
Ja, men det spørs hvilken undersøkelse her, så en undersøkelse, den er ikke helt ny, fra Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Personer under 30 år vanligst har samleie 2-3 ganger i uken. Kondomeriet fant ut at 24% av respondentene rapporterte å ha sex 2-3 ganger i uken. 20% sa de hadde en gang i uken.
Men altså, med unge men
40% sex minst en gang i uken.
Ja. Med unge mennesker, i alle fall i Sverige, så tenker jeg, jeg sitter og gissar högt. Jeg tror man får gjøre det i sånt her program. Jeg skal ikke si at jeg vet, men jeg gissar. Stress kanske är en faktor, men jag tror också att rädslan att göra fel. Så i Sverige har vi ju väldigt, väldigt mycket det här att samtyckeslagen är väldigt inpräntad nu. Och jag tror att det kan skapa en viss rädsla att göra fel. Och att man kan bli uthängd om man gör det och sådär. Och jag tror att det finns en osäkerhet i den här unga generationen på hur sexkontraktet ska se ut.
Inte bara på den unge, tror jag. Den unge åldrøyen som jeg citerte i stad, han fortalte om när han begynte då att dejta och mötte de kvinnorna som ville ha lys av och inte se på valkene mine, och att han selv, och så ligger du där och tänker, får han inte upp, och så allt det där stresset runt presteringen. Men Norge ligger jo på topp i klamydia da.
Klamydia er gået bananas i Norge, det er rigtigt.
Og andre også, tror jeg. Skab.
Jeg synes det, altså, Johan, du talte lidt om den her danske, hvad kan man sige, machokultur, den meget sene MeToo-udvikling herhjemme også, ikke? Når jeg læser den her opgørelse over danskernes sexliv, ikke, så er det meget tydeligt, hvor stor forskel der er på mænd og kvinders sexliv. Altså, mænd er utro langt mere end kvinder. Og man siger simpelthen med udgangspunkt i tallene fra den her undersøgelse, at mændene har en langt større spontan sexlyst end kvinder, ikke? Og er villige til at handle på den. Og derfor forekommer der også langt mere utroskab, ikke, blandt mænd, end der gør blandt kvinder. 1 ud af 5 mænd har betalt for sex, altså 20% af danske mænd har gået til prostituerede. Næsten ingen kvinder har gjort det, ikke? Halvdelen af danske kvinder har ikke set porno det sidste år, ikke? Mens mere end halvdelen af danske mænd gør det mere end 1 gang om ugen. Altså, det synes jeg er vildt, ikke? Og så siger kvinder, som onanerer, at de har langt mere intense orgasmer ved onani end ved sex med en anden person.
Ja, det er akkurat det er ganske deprimerende.
Ja, eller ja, det er i hvert fald
nogle tænker, ja, jeg tænker jo også liksom at altså det der med mænd og utrohed, altså at jeg tror kanskje det, mænd har kanskje et større behov av at sige at de er utrogne, eller mindre sperrer for at sige at de er utrogne end hvad kvinder har. Og der kanskje også en følge av det her danske liksom machokulturen er kanskje også at danskar har et større behov av at sige at de har mycket sex än vad de andre nordiske länderna har. Så hur mycket ska vi lita på de här undersökningarna?
Men det är en bra fråga, men om du tänker att den här danska undersökningen ändå, den bygger på 62 000
tillfrågade. Det är ganska många.
Det är en ganska stor undersökning, men jag håller med. Alltså jag tror att kring sex och alkohol så tror jag att man ljuger väldigt, väldigt mycket. Det jag tyckte var intressant för den här danska undersökningen, som jag tror går att översätta till de flesta länder, det är att när danska män är otrogna så är det därför att de vill ligga med någon. Medan när danska kvinnor är otrogna så är det för att de vill gå in i en ny relation.
Mm. Yeah.
De vill träffa en ny man.
Yeah.
Men det vi alle kan tenke på er at hvis man føler seg stresset og ikke vil ha sex, så er også sex løsningen, fordi det er avstressende og stressende å hjelpe kroppen inn i hvilemodus. Så det kan folk tenke på, rett og slett, i en større grad.
Det finns ju klassaspekter naturligtvis i det här också. Den här undersökningen som jag hänvisar till. Rika människor är mest nöjda med sitt sexliv. De kan åka iväg på sexiga resor, ta in på sexiga hotell, äta sexig mat. De kan uppvakta varandra på sätt som andra inte kan göra.
Det viktiga jag hittade i de här, eller en viktig sak som jag hittade i de här undersökningarna, så var ju det att det är en stor skillnad mellan unga och äldre i den bemärkelsen att unga tänder mycket mera på bägge kön, medan de äldre är mycket mera entydigt hetero.
Ja, vad intressant!
Så att heteronormativiteten liksom, den håller på att försvinna, och det är ju fint.
Ja, men då blir också Putin glad när vi ska börja diskutera det. Gay rope.
Du lyder till norsken, svensken och dansken.
Hvor kommer julemannen, tomten, nissen fra?
Er det en fråga på riktigt altså?
Det er en fråga på riktigt. Altså, for noen år siden så ga Grønland opp. Vi har satsat på det tidligere, og det feilet, sa Finland. Og så Finland må gjerne få julemannen for våres skyld, sa Lykke Geisler, som var direktør for Visit Greenland den gangen. Men julemannen, nissen, er jo like norsk da, vil jeg si.
Altså, det er så lustigt, for at... Når, menar du det, att den är norsk?
Ja, vi har,
jag bryr mig så väldigt lite om jultomten, kan jag säga. Men jag tycker det är lite kul att en sån här överviktig, vit, äldre man äntligen liksom blir lyssnad på jultomten. Det är den enda som vi vill ha. Nej, men jag tycker så här, det är så kul, för att Danmark, ni säger väl att jultomten bor utanför Danmark? Det är väl på Grönland eller vid Nordpolen? Inte så? Och Norge gör väl samma sak, medan Finland och Sverige lägger tomten hemma. I Mora eller i Rovaniemi eller så.
Alltså den,
eller har jag fel?
Alltså i Finland, så, alltså, ja, i Finland bor han inte egentligen i Rovaniemi, utan han bor på Korvatunturi, som är ett berg högt uppe i Lappland nära ryska gränsen. Den kommersiella jultomten, så han bor i Rovaniemi. Mm-hmm. Och det är honom alla brittar och andra åker och hälsar på. Jag har varit där uppe en gång i Santa Claus Land, och det var i maj, som är värsta tiden att besöka Lappland överhuvudtaget. Alltså alla andra årstider är vackra på sitt eget sätt, men våren är ju bedrövlig. Det är dammigt och det är grått och det är blåsigt och det är kallt och det är jävligt på alla sätt. Och de spelar julmusik 24/7 med dammbollar som rullar förbi, så att om du liksom... Ja, det är världens mest depriverade ställe i maj.
Men var i Norge på tomten, menar du, Hilde?
Nej, det är människa. Vi har ett sånt nisseland i Drøbak, men nissen kommer inte från Drøbak, det säger sig ju själv. Heller inte Nissedal. Men alltså, det som är ju intressant och som kan ge dig ett poäng då, Johan, är att Sankt Nikolas, som var upphavet till detta nissestyre, tomtestyre, julemannstyre, hans bursdag er, hvilken dag er det? 6. desember.
Aha! Wow.
Men han var jo tyrkisk.
Han var tyrkisk. Men han har altså bursdag på uavhengighetsdagen til Finland, så der har du altså, der skårer den finske nissen et poeng.
Ja. Altså, jeg synes, det er en lidt vanvittig diskussion, må jeg indrømme. Altså, der er ikke nogen, der er i tvivl om, at julemanden bor i Grønland. Altså, det er, jeg ved ikke, hvad han mener. Altså, han er fra Spraglebugten i nærheden af Umanak, altså, og hvad hedder det, hans værksted ligger på indlandsisen, og hans lager ligger på Nordpolen. Mm-hmm. Der er altså verdens største postkasse af julemandens, og den står i Grønland.
Yeah. Og dette fortæller du dine børn?
Ja, naturligvis. Og hvad hedder det, den her finske julepukki, som i virkeligheden betyder julebuk, er jo fra en helt anden historie, altså en helt anden finsk tradition, som overhovedet ikke har noget med julemanden at gøre.
Altså, første gang jultomten tecknades i Sverige, har jeg läst på her nu. Det var 1862, mm-hmm, i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Och då så sitter det fyra män och så är det en jultomt. Och sen så är rubriken, vi är ett folk och vi kallas skandinaver.
Oho, det var flott. Wow. Det var vi eniga med.
Ja. Ja, det, lyder, det kunne man måske så sige, at hvad hedder det, julemanden er nordisk, det kan jeg gå med til. Men vi ved jo ikke, hvor længe Grønland bliver ved med at være nordisk. Det kan være, julemanden snart er amerikaner.
Coca-Cola-nissen er amerikaner.
Norsken,
svensken og dansken.
Hva skal vi gå ut på musik i dag? Har dere tenkt på det? Har du noe å komme med, Johan, som vi ikke har hørt før?
Ja, altså... den enda julsong jeg kommer på, som er liksom så der finsk, så det er, hva heter det, Juice Leskinen, som er en sån her, ja, finsk musiker med lång historie bakom sig, men han gjorde en sång som heter Sika, som er helt enkelt svin, som handlar om hur en familj göder upp en gris på våren, och sen hur den får en kula i i skallen i november och hur den saltas och steks i ugnen. Och barnen sjunger julens kärna är obestridlig, eller vad det heter. Ja.
Det lät som en sammanfattning av hela Finlands 1900-tal det där. Först är man glad, så får man en kula i skallen och så sjunger man som om ingenting har hänt.
Ja. Den kan vi gå ut på. Den är,
ja, den det är det som säger att man ska gå ut på.
Joulun viettomme alkaa jo toukokuussa. Porsalla silloin on herkut suussa. Se lihoo, se kasvaa, se vahvistuu. Ja sitten kun koittaa marraskuu, niin lapset laulaa.
Joulun tähti on ehdoton.
Sika.
Se kuulan kalloon saa.
Sika.
Sen setä teurastaa.
Sika.
Ja setä verta juo.
Sika.
Se joulumielen tuo. Minä läävässä lojuvaa karjua katsoin. Kärsivin ilmein, vellovin vatsoin. Jouluna sikaa mä
muistan. Producent har varit Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Tack till svenska Åsa Linderborg, danska Hassan Preisler. Finske Johan Strang, jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK SR og DR, der redaktør for programmet er Ole Jan Larsen. Husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd og NRK Radio.